Hej och varmt välkommen till podden Psykoterapeuterna. Katarina är utomlands och jobbar med sin forskning och Siri är på ingående efter många patienter. Så idag så har jag glädjen att välkomna ingen mindre än Monica Björn. Hej Monica!
Tack! Hej! Kul att vara här!
Härligt att ha dig med, verkligen. Ja, du har gjort så mycket, Monica. Författare, yogalärare, träffat tusentals som du utbildar. Men kan du berätta lite själv med egna ord, i och med att du har gjort så oerhört mycket, och vem du är?
Ja, den korta versionen är ju att jag har jobbat med hälsa och träning i hela mitt vuxna liv på ett eller annat sätt. Jag började en gång i tiden när jag bodde utomlands, faktiskt i Storbritannien, att jobba med gruppträning. När jag sen flyttade hem till Sverige, då var jag i 20-årsåldern, alltså 24 var jag när jag flyttade hem ungefär. Då började jag plugga på universitetet och började läsa idrottspedagogik och idrottsvetenskap. Samtidigt som jag började jobba på ett gym här i Sverige och på ett bananskal halkade in på spinning som då var helt nytt i Europa. Och väldigt kort efter att det kom till Sverige så blev jag tillfrågad att söka till lärarteamet i spinning och blev antagen. Och sen så spenderade jag lite drygt ett decennium med att resa runt i världen och introducera gruppträningsformen spinning i Europa, Mellanöstern, Asien och Australien. Så då reste jag på helgerna, inte så politiskt korrekt nu för tiden, men det är preskriberat nu, och pluggade under veckorna. Så att jag fortsatte och läste efter min fil. kand. Och har läst både psykologi och sjukgymnastik som det hette på den tiden och lite annat smått och gott, och jobbade då med träning vid sidan av och startade eget företag i den här vevan. Och sen ja, har jag även då utbildat mig till personlig tränare och till coach, och halkade då in på det här med kvinnliga hormoner och klimakteriet när jag själv till slut hamnade där i mitten av 40-årsåldern. Det är den korta versionen.
Ja, fantastiskt. Ja, du har gjort oerhört mycket. Många strängar på din lyra, verkligen, och både internationellt och i Sverige. Och du har ju skrivit flera väldigt viktiga böcker också, Monica, som belyser verkligen viktiga ämnen inom hälsa. Och kan du berätta lite om bakgrunden till din senaste bok som var fantastisk? Den här Stark 50+, hormoner, sömn, kost och träning.
Ja, men tack snälla. Vad glad jag blir att du gillar den. Egentligen så var det ju så här att jag kände ju att jag var klar när jag hade skrivit min första klimakteriebok, vilket var Stark genom klimakteriet. Och då tänkte jag, gud vad skönt. Åh, vad jobbigt det är att skriva bok. Ja, nu är jag klar. Nu har jag fått tömt ur mig och delat med mig av all liksom, den viktiga informationen som jag tyckte att jag själv saknade. Och på något sätt då tänkte att nu kan jag lägga det här åt sidan helt enkelt. Men det var ju så här att min förläggare hörde av sig då under coronasommaren och frågade mig då om jag kunde tänka mig att skriva en uppföljare. Och jag blev helt ställd först. Jag tänkte så här, en uppföljare, men jag har ju liksom delat med mig av allt det jag redan kan, så att säga. Men så ställde hon följdfrågor och så sa hon så här, ja, men jag vet ju, du är fortfarande aktiv i ämnet och du har säkert lärt dig mer. Och när jag då tänkte efter så var det ju delvis så att jag hade ju lärt mig mer, för jag hade ju fortsatt liksom att gräva djupare i ämnet. Men jag hade också kommit till andra insikter och jag har även börjat fundera på livet liksom efter menopausen. Vad händer då? Och jag fick ju också väldigt mycket frågor utav kvinnor i olika forum. Även kvinnor som redan hade läst Stark genom klimakteriet. Så jag förstod ju att det var vissa saker som man kunde gotta in sig i ännu mer. Och det blev ju ändå min förläggare, hon sådde ju ändå ett frö där. Så att när hon ringde upp mig nästa gång och ställde samma fråga, har du funderat och hur skulle en uppföljare se ut, så hade jag ju massvis med idéer vad man skulle kunna ha med i uppföljaren. Och för mig var det väldigt viktigt att i uppföljaren få med den här, för att i första boken så var jag ju mer frustrerad och irriterad över att jag själv kunde så lite om ämnet. Det var verkligen så här en sån ögonöppnare. Hur kan jag ha jobbat med kvinnor i hela mitt vuxna liv? Där absoluta majoriteten av kvinnorna har ju varit kvinnor i klimakterieålder. Hur kommer det sig? Jag har gått tusentals timmar, både på universitetsnivå och privata utbildningar, där ingen någonsin har nämnt det här hormonkaoset som uppstår då vanligtvis någon gång i 40-årsåldern. Medan när jag då, ingången till stark 50 plus var ju frustrationen och ilskan jag då kunde känna över kunskapen jag hade lärt mig om den här orättvisan som då existerar, inte bara i samhället, för den var jag ju väl medveten om, men i vetenskapen och i vetenskapliga studier, oavsett om vi pratar medicinska studier, alltså faktiskt medicin, eller om vi pratar friskvård, hälsa, träning, kost, där kvinnor ständigt är underrepresenterade i underlaget. Alltså helt enkelt att enligt en forskare så är den liksom perfekta forskningsdeltagaren en vit man som väger runt 70 kilo. Och kvinnor är i stort sett då faktiskt uteslutna ifrån medicinska studier. Och i de studier där läkemedelsbolag då till exempel lite pliktskyldigt inkluderar kvinnor, då är det vanligtvis inte förrän i sista fasen, alltså i fas 3, och då har man redan utfört prekliniska studier, alltså fas 1-studier på hanceller, fas 2-studier på handjur, och sen då i fas 3, ja men då slänger vi in lite kvinnor här för att det ska se bättre ut. Men vad som händer i och med det är ju att en stor del utav möjligt verksamma ämnen som hade kunnat vara då till godo för kvinnokroppen, de försvinner längs vägen, för det har liksom inte ens testats på honceller eller hondjur. Och dessutom då, när man väl inkluderar kvinnor, då gör man sen ingen särskiljning mellan könen i resultatsredovisningen, vilket då innebär att vi inte heller vet, till exempel, är det lika verksamt det här medlet på kvinnor och män, eller ämnet? Ger det samma typ av biverkningar på kvinnor och män? Och jag tyckte att det var vansinnigt upprörande när man sen då kunde läsa, och jag kunde hitta studier på, ifrån USA, där man då hade tittat på där Food and Drug Administration, alltså FDA, som förenklat är som en version av Läkemedelsverket i Sverige, presenterade siffror så sent som 2017 där de visade att 8 av 10 läkemedel som dras tillbaks ifrån den amerikanska marknaden dras tillbaks på grund av de biverkningar som de ger kvinnor.
Oj.
Och detta är i modern tid. Vi pratar liksom inte 50-tal, 60-tal, utan vi pratar nu. Detta är något som pågår nu.
Du beskriver ju liksom en patientosäker forskning, Monica. Det är ju verkligen,
exakt så.
Jag menar, det handlar ju någonstans också om att också en likställighet i vården. Så att kvinnors hälsa inte bedöms vara lika värd. Det är ju djupt alarmerande.
Exakt så. Och i och med detta då så började jag också titta mer djupgående på, okej, vad är det som ingår på grundutbildningen för läkare? Hur mycket kunskap får man om den faktiska kvinnokroppen? Eller buntar man bara ihop könen som en man? Mer eller mindre. Och jag hade ju mina misstankar, men sanningen var ju värre än jag kunde föreställa mig. Så på de 3 veckor som man på grundutbildningen till läkare ska lära sig om gynekologi och obstetrik, då lägger man ju fokuset och i stort sett alltid på att lära sig om kvinnokroppen, ifrån det att vi får vår första mens och genom våra fertila år och fram till och med vi har fött vårt sista barn. Och då är det verkligen sen som att det är ett stort svart hål utav okunskap fram tills dess att vi kan liksom buntas ihop med männen som en geriatrisk patient. Och det här är ju inte bara patientosäkert.
Nej.
Jag vet inte vad man kan använda för ord för det, men påföljden utav detta detta är ju då att vi kvinnor slussas ju runt som små försökskaniner när och om vi faktiskt söker hjälp. För då hade man kunnat tänka sig också att det hade kunnat se bättre ut på specialistutbildningen då när man läser till gynekolog. Mm. Men inte ens där läggs det då tid och energi på att utbilda de blivande gynekologerna i uppdaterad och relevant forskning på klimakteriet. Utan det är helt enkelt så att väldigt det är ju så här att det till och med var faktiskt en podd som är dedikerad till just klimakteriet med Åsa Melin, Klimakteriepodden, där hon då väldigt nyligen faktiskt intervjuade två hyfsat nyutexaminerade specialister, alltså gynekologer. Och intervjuade dem om kunskapsläget och vad de faktiskt lär sig. Och jag tyckte det var väldigt talande när en av de unga gynekologerna då säger att ja, men när det gäller det här finliret kring hormonbehandling och vilken typ av hormonbehandling det finns eller dosering och sådär, det lär vi oss inte om på utbildningen, utan det är väldigt beroende på vad vi sen gör våran praktik. Och då kan man tänka sig så här, det där finliret med hormonbehandling, jo, men det är det som för många kvinnor blir det avhängda till vår hälsa, både fysiska och psykiska hälsa.
Verkligen. Alltså du lyfter ju också, tänker jag, det här kring, om man pratar så, jag tänker på alla kvinnor som slussas runt i vården, Monica, och där det missas att det är kunskapsluckor som du beskriver, och där också det är ett fokus som helt har missats, det är en grupp som helt har missats och som består av halva befolkningen i Sverige som någon dag möter klimakteriet. Så jag menar, tänker även i den psykoterapeutiska världen, var oerhört viktigt utifrån utvecklingspsykologiska principer att man också fångar upp det här med att livet har olika faser och att det missas så här. Så det låter som att det här fick dig verkligen, det här var en ögonöppnare. Du var redan väldigt insatt, men det låter som att det blev ännu mer tydligt för dig hur det verkligen låg till.
Det blev ännu mer tydligt, och det var ju liksom som att det var som hela bensin på elden lite grann. Det var definitivt öppet mål, om vi säger så. För jag var ju redan engagerad. Jag var redan frustrerad. Jag var otroligt frustrerad när jag skrev min första bok utefter mina egna erfarenheter utav sjukvården. Och jag vill verkligen bara ändå ödmjukt lyfta fram det här att jag riktar hårda och välriktade sparkar gentemot sjukvården, både utefter mina egna erfarenheter men utav hundratals kvinnors vittnesmål som kontaktar mig på olika sätt och berättar för mig vad de har varit med om. Men jag vet, och jag är väl medveten om, att det är som att kasta sten i glashus, för att vi som jobbar inom friskvårdsyrken är inte mycket bättre. Vi vet precis lika lite. Och hur kan det då liksom landa i kvinnans knä? Jo, när hon går och betalar dyra pengar för personlig träning till exempel, och tränaren inte har någon som helst kunskap om hur klimakteriet kan påverka träningsresultat till exempel, eller vad som händer med insulinresistens till exempel, om man då går och ska ha hjälp med kostupplägg och så vidare. Så att det är ju, så är det ju inte så att vi i friskvårdsbranschen är mycket, mycket bättre. Men självklart, det var ju verkligen någonting som jag kände att jag vill verkligen få fram den här frustrationen som jag känner. Men helt ärligt så var jag ju tvungen att dämpa mig lite. Jag läste igenom mitt råmanus av boken och jag tänkte så här, den här boken, den är så jäkla arg att ingen kommer orka att läsa den. Utan jag skickade ju iväg mitt råmanus och fick liksom be min redaktör och min förläggare om hjälp. Jag skrev så här, här är råmanuset. Den är jäkligt arg, den här boken. Jag behöver att ni går in nu med hela armen och pekar ut vilka avsnitt jag behöver bara skriva om lite grann. Det behöver finnas ilska kvar, men det behöver dämpas något, för annars orkar man inte ta sig igenom den.
Det var så. Och då vill jag bara validera dig, Monica, att den här boken upplevs inte som arg, utan snarare väldigt faktabaserad. Ja, det är härligt, nu skrattar du. Faktabaserad, och att du sprider kunskap. Och att du är en av frontfigurerna i Sverige nu att förändra. Och jag tänker verkligen kvinnohälsa, att det har i så länge varit så förlegade kunskaper och inget fokus på kvinnor. Det har varit väldigt icke-jämställd vård i Sverige. Så att det du gör är viktigt, och din bok är snarare, ska jag säga, kunskapshöjande och borde finnas på läkarutbildningar men också psykoterapeututbildningar. För jag tänker att det här med hormoner som du lyfter fram, och också det här med hur du har fördjupat dig i kvinnohälsa, Monica, och de här livsstilsinterventionerna för kvinnor 50 plus, som det talas alldeles för lite om, den här övergången mitt i livet. Och vad tänker du, vad önskar du, Monica, att kvinnor i Sverige och även globalt bör känna till, som det talas om för lite inom vården?
Ja, jag tycker nog att det första är att man ska förstå både som kvinna och om man jobbar inom vårdyrken. Den första myten vi behöver slå sönder och samman, det är att klimakteriet sker en äldre kvinna. Jag menar, jag trodde ju själv på något sätt, jag förstod ju att det var något som skulle komma i medelåldern, men min mentala bild av en kvinna i klimakteriet, det var ju snarare en kvinna som var närmare 85 än 50.
Ja.
Och det startar vanligtvis i 40-årsåldern. Och detta är enormt problematiskt, för detta vet ju knappt läkarna om. Och jag har tappat räkningen på hur många kvinnor som hör av sig som då har sökt hjälp. De är hyfsat pålästa, de har sökt kunskap på nätet och i böcker och i poddar och så vidare. Och de lägger fram det till sin vårdgivare och säger, jag tror att jag är klimakteriet. Mm. Och läkaren eller till och med gynekologen kan sitta där och skaka på huvudet och säga, nej, du är för ung för att vara i klimakteriet. Du är bara 45. Mm. Och detta är en sån otrolig okunskap. Det är helt normalt att hamna i klimakteriet när man är i 45-årsåldern. Och man har då blandat ihop begreppet klimakteriet med menopaus. Och menopaus, snittåldern för menopaus är mellan 51 och 52 år. Men det talar bara om när man då har haft 12 stycken mensfria månader i rad. Det är liksom det, vad ska vi säga, slutgiltiga beviset på att det är väldigt liten chans eller risk, beroende på hur man ser det, att man efter den här punkten kan bli gravid. Mm. Och det innebär ju att det är lika normalt att kunna hamna i menopaus när man är 47 som när man är 54. Det är ju väldigt individuellt, men just det här med, det är det första jag vill att lyssnarna förstår, att detta är någonting som startar vanligtvis i 40-årsåldern. Sen är det ju så här att vissa kvinnor kommer att märka av klimakteriesymptom redan i 30-årsåldern.
Den är viktig.
Och det finns, man brukar säga att det är ungefär 10% av alla kvinnor kommer hamna i något som kallas för prematur menopaus. Alltså att man går igenom menopaus innan man är 51-52 år gammal. Det är jätteviktigt att ha kunskapen att förstå att om man går igenom menopaus innan man är 46, då klassificeras det då som inte som ett så kallat normalt tillstånd, utan då är det någonting som man verkligen, då ska man som kvinna verkligen ta sig en allvarlig funderare på. Man ska definitivt söka hjälp, och det är viktigt då att man får hjälp med hormonersättning. Mm. För att då vet man vet svart på vitt, det har genomförts tillräckligt många studier, att risken för hjärt- och kärlsjukdom, osteoporos, alltså benskörhet, diabetes typ 2 och demenssjukdom ökar om man då är någon av de här kvinnorna som drabbas av prematur menopaus. Och det kan ju också vara då medicinskt att man hamnar där. Till exempel då att man opererar bort livmodern. Då är det ju så här att vissa får symptom väldigt direkt och vissa får fördröjning av sina symptom. Är det däremot så att man opererar bort både livmodern och äggstockarna, då hamnar man i klimakteriet över en natt. Mm. Alltså omedelbart. Ja. Och där är det jätteviktigt att man då får hjälp med och stöd med hormoner omedelbart. Och det är ju så här att, jag vill säga det att för de kvinnor som kanske är 30-årsåldern då, som det är ju många som hör av sig och jag tror att jag är i klimakteriet, jag har alla de här symptomen, jag har tittat på listan och så vidare. Om det inte är så att man misstänker något medicinskt, då självklart ska man då gå och kolla upp det här, eller om man då har bra kontakt med sin mamma. Genomgick hon ett tidig menopaus och kom tidigt till klimakteriet, ja, då är det en förhöjd risk att även dottern gör det. Men annars är det ju så här att även långvarig stress kan ge liknande symptom som att man har kommit in i, börjat gå in i klimakteriet. För långvarig stress kommer också att rubba menscykeln. Och så fort du får rubbningar på menscykeln och på din könshormonproduktion, så kan du få då symptom som efterliknar klimakteriesymptom. Så därför brukar jag säga så här att, ja, men är du en kvinna i 30-årsåldern och din mamma kom inte in i tidigt klimakterie, så är nummer ett, det är att titta över stressorerna i livet. Titta över hur du sover, hur du lever, hur du jobbar, dina relationer, alla de här sakerna då som vi vet då påverkar långvarig, antingen låggradig eller höggradig stress. Men jag måste bara passa på, jag blev väldigt glad över att få den här frågan och vara med i just den här podden, för just den här med psykisk hälsa och psykiskt välmående. Och jag är lite nyfiken på att höra, fick ni lära er någonting om klimakteriet eller könshormonförändringar i eran utbildning?
Jättebra fråga, Monica. Det fick vi inte, utan man lär sig om utvecklingspsykologin som Piaget, barn- och ungdomspsykologi, alltså den biten. Men när det kommer till kvinnohälsa så glöms det här bort och tappas. Och jag tänker, när man jobbar inom primärvård eller psykiatri, alla de kvinnor som kommer med ganska djupa depressioner och nedstämdhet, ångest, sömnbesvär, insomni och så vidare. Och när man väl börjar fråga så framkommer det att nej, men det här är hormonellt. Det här handlar om klimakteriet och förhöjda kortisolnivåer. Och som du sa, de här basala kärnbehoven, kost, sömn, motion, avslappning, träning, som du skriver om så fint i din bok, Monica, som jag hoppas att många ska läsa. Och vikten av att det kan agera som skyddande faktorer och inte riskfaktorer. Så jättebra fråga av dig, där det talas alldeles för lite om det. Och den här podden riktar sig mycket till psykoterapeuter i den här världen, psykiatriker, men också till studenter. Så att det är jättebra att du lyfter. Och jag tänker så här, för du lyfter det så himla fint. Vad tror du att det beror på att det är så många i Sverige som mår psykiskt dåligt, men också fysiskt? Och det här möter vi hela tiden. Jag vet att du har pratat om det här med sociala medier, vår samtid. Vad tänker du, Monica?
Yes, alltså det är ju en fantastiskt bra fråga, och jag tror att vi hade kunnat samtala endast runt den frågan i några timmar. Och alltså i stora penseldrag så är det ju allting ifrån, om vi tänker i det riktigt stora, alltså på samhällsnivå, just hur allting bara snurrar snabbare, hur utvecklingen går i såna enorma elefantkliv framåt, hur vi överöses utav ny information i alla tänkbara sammanhang och i alla tänkbara mediaformer. Det är inte konstigt att våra hjärnor inte har något uppbyggt skydd mot detta och har inte möjligheten än. Jag vill inte måla det nattsvart, men än har vi inte liksom hittat rätt balans i hur vi ska sondera terrängen i det här informationssamhället, vilket jag tror gör oss extra sårbara i den här tiden. Jag tror att kanske om 15-20 år, så kanske, om vi tänker på vi som kanske har barn som är mellan 8 och 12 år idag, den generationen kanske har lärt sig bättre och har bättre försvarsmekanismer än vad vi har idag, som kanske då är mellan 35 och 60. Så jag tror att det i sig spelar en stor roll, för att oavsett om vi är medvetna om alla de här intrycken som vi är medvetna eller omedvetna om alla de här intrycken och informationen som vi matas med varje dag, så har vi, tror inte jag, riktigt kapaciteten att värja oss emot det. Och detta läggs då på det som jag skriver om i boken, till exempel då att vi kvinnor, alltså det kvinnliga släktet, är ju, alla är ju superkvinnor.
Yeah.
Kom igen, så är det, oavsett om vi har valt att liksom vara heltidsmamma med x antal barn, eller om vi har valt att vara kvinnor i karriären eller egenföretagare, så ligger det en enorm förväntan på oss, både ifrån samhället men också från oss själva, att vi ska leverera. Vi ska vara den oavlönade projektledaren i hemmet. Det är vi som förväntas komma ihåg alla födelsedagar. Se till att barnen hamnar på rätt aktiviteter vid rätt tidpunkt. Vi ska också då projektleda på jobbet där vi ska vara måna om vår omgivning. Vi ska samtidigt se till att vi då får en lyckad karriär. Vi ska under den här tiden också hinna träna och se snygga ut helst och ha ett perfekt städat hem och så vidare och så vidare. Och jag tror att även om vi, igen då, även om vi vet om detta så är det liksom ett ständigt arbete och en låggradig, vad ska vi säga, en låggradig stress i sig själv att behöva påminna sig om hela tiden att inte påverkas. Så oavsett så är det en viss bandbredd i hjärnan som behöver ligga där och mata på hela tiden. Och jag brukar liksom dra parallellen till att hjärnan vilar ju aldrig. Den är ju alltid påslagen. Det finns ju liksom ingen on-off-knapp. Den är ju på till och med när vi sover. Och vad som händer då i dagens samhälle, det är ju som en webbläsare som har 45 stycken tabs öppna samtidigt. Som ligger liksom och drar på batteriet. Så att jag tror att lägg då hormonkaos ovanpå det här. Och det blir liksom det här sista droppen som får bägaren att rinna över helt enkelt.
Alltså Monica, jag tänker så här, du medvetandegör och lyfter ju fram oerhört viktiga saker. Och jag bara tänker att vår tid flyger. Det här känns som att vi skulle kunna sitta i timmar, du och jag. Kan vi få återkomma till dig och få intervjua dig igen? För du lyfter så bra och viktiga saker. Du sätter saker
under luften. Absolut kan vi göra det. Och då kan vi ju också låta lyssnarna få höra av sig med frågor om det är någonting de undrar över.
Strålande idé. Jättebra. Absolut. Men låt oss säga det. Och jag vill verkligen varmt tacka dig, Monica. Så fint att möta dig. Och du är en av dem som gör skillnad. Så varmt tack.
Tack för snälla.
Tiden flyger med
tack
dig.
För möjligheten. Ja, tack så mycket.
Ja, tack. Hej då.